sunt förnuft genomsyrar alla förändringar vi gör.
Trots de positiva resultaten under det tredje kvartalet så står vi fortfarande inför flera utmaningar.
Det har funnits en del kritik som har varit befogad.
Ja, inom företagsvärlden är man ofta mästare på att få misslyckanden att framstå som framgångar. Utan den här erfarenheten hade vi inte varit där vi är idag. Det här var smärtsamt men lärorikt och nu väljer vi att fokusera framåt. Sådana där uttalanden brukar visserligen svida för de som blivit av med sina jobb i en kraftig nedskärning. Men ska visa att företagen minsann inte ältar gamla sorger och grottar ner sig i historien utan är redo att kasta sig ut och leta nya framgångar. I det privata livet är det dock inte alltid lika lätt att få ett misslyckande att kännas som en framgång. Alla är inte lika skickliga som överheten på att vända blad. Men ibland kan det ju vara skönt att vila i tanken att när en dörr stängs öppnas en annan. Nu kan det bara bli bättre. Eller varför inte drottning Elisabeths devis, keep calm and carry on. Tuffare slag i livet kan man parera med machoklyschan, det som inte dödar härdar. Smärta är tillfälligt, eller motgångar bygger karaktär. Men de här klyschorna kan såklart också eka väldigt tomma när drömmar går i kras. När allt man någonsin velat syssla med i livet inte funkar. Eller när man fått det man alltid längtat efter och plötsligt inser att det inte var det man ville ha. Det är svårt att möta sig själv och andra när misslyckandet bränner och svider. Men frågan är om Werner von Heidenstam hade rätt när han skaldade att det är skönare att lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. För om man aldrig vågar så får man ju aldrig veta. I dagens Kropp och själ ska vi möta några personer som vågat. Och vi frågar oss, går det verkligen att lära av sina misslyckanden och förvandla dem till tillgångar? Eller är det också bara en klyschig önskedröm? Ja, det pratar vi om den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och vi ska börja idag i drömmen om att få jobba med musik. Johan Lind nådde den drömmen när han inledde en karriär som musikproducent. Men en dag rämnar allt. Olivia Sandell har pratat med Johan.
Livet är bara spännande när man är på gång med något. Så det är väldigt roligt att vakna på dagarna.
Johan Linds barndomsdröm har blivit sann. Han är i 25-årsåldern och tillsammans med sin flickvän har han nyligen flyttat till Stockholm för att satsa helhjärtat på sin musikkarriär. Och det går bra. Allt slit och alla år i replokaler och studios har gett resultat när drömmen nu slagit in.
Den blev sann liksom. Det var en obeskrivlig känsla.
Han har fått en frilansanställning på ett stort bolag och kan nu ägna all sin tid till sin passion, att skriva låtar.
Fick prova på olika sorters musik. Jag blev ganska fri i vad jag fick göra, vad de kunde liksom köpa eller beställa av mig. Jag hade ju nått min dröm, för jag kunde leva på musiken och jag tjänade bra pengar. Och jag var otroligt fri med min tid. Jag kunde göra precis vad jag ville när jag ville och jag hade pengar till att göra typ vad jag ville. Vill jag åka någonstans så kunde jag göra det utan att behöva tänka så mycket på det. Jag kommer ihåg, jag bara skrev till en kompis en gång att så här, ja, du har inget att göra på torsdag, jag kanske åker till New York. Typ. Vill du kolla Niagarafallen i helgen? Bara, för jag har inget att göra i helgen typ. Alltså den spontaniteten att kunna liksom ha den friheten, och, eller möjligheten liksom, att bara leva på det sättet. Det är helt otroligt liksom. Och gå på häftiga fester och alltså röra sig i kändiskretsar. Vara kompis med folk som betyder något, så att säga. Att vara någon, ha status.
Johan lever det han själv beskriver som ett rockstjärneliv. Hans dagar är fyllda av musik, spänning och frihet.
Ja, det är ju det goda med det. Det onda med det är ju självdisciplin. För att den försvinner ju lätt. För mig i alla fall. En kille med ADD som får leva sin dröm liksom. Då blir det ju... Ja, det som blev ont för min del var självdisciplin. Det blev svårare och svårare att jobba. För att det fanns så mycket annat som var roligare.
Men karriären går under flera år ändå fortsatt uppåt.
Mycket liksom skivbolag som hörde av sig. Som ville signa mig eller göra deals. Jag var alltid i något möte på telefonen och snackade med någon ny person på något bolag i någon världsdel som var intresserad av någon typ av samarbete. Det kändes bara som att hela världen var framför mina fötter verkligen. Jag hade väldigt många olika vägar jag kunde gå. I och med alla de här möjligheterna. Ju mer möjligheter man hoppar på, desto mer möjligheter öppnar sig liksom. Så jag tackade ju bara ja till allt, verkligen.
Han blir del av ett USA-baserat team i bolaget, eftersom stor del av hans publik finns i USA. Och uppdragen fortsätter att rulla in. Men priset för att säga ja till allt är att orken och lusten för musik börjar gå ner. Johan kommer på sig själv med att mer och mer känna sig som en låtfabrik. Och ihop med att självdisciplinen inte alltid finns på plats så blir hans musik lidande, säger han. Men för utomstående ser han ut att befinna sig på absoluta toppen och 2020 ska han snart åka iväg till Asien.
Jag hade liksom en superstor Asienresa planerad den 5 mars 2020 där jag skulle åka då och skriva musik i Japan och Singapore och så här för bolaget liksom. Och vi fick ställa in den resan. Jag skulle åka med en annan producent. Vi fick ställa in den resan 16 timmar innan flyget skulle gå. Liksom, för att då började pandemin verkligen. Och alla restriktioner tog vid. Och det var ju verkligen en sån liksom, vändpunkt där det tog stopp. Liksom.
Och i samma veva så tar det slut med flickvännen. Efter 10 år tillsammans så väljer de att gå skilda vägar. Och Johan flyttar till en ny lägenhet. Han köper nya möbler och börjar om. Men pandemin fortsätter att ställa till det. Och kontakten med teamet i USA blir allt mer sporadisk. Och en dag ringer en av Johans chefer.
Kanske 4 månader efter att jag hade flyttat in i den här nya lägenheten. Och lagt i princip alla pengar på att starta upp mitt nya liv. Då kom telefonsamtalet, den 14 februari var det. Det var på Alla hjärtans dag faktiskt. Så ringde han från Los Angeles och så sa han bara att Johan, you're out, my hands are tied. I can't do anything. Det var det, liksom.
Bolaget har beslutat att inte anlita Johan mer. När han lägger på luren så är han i ett slag helt utan jobb.
Jag var helt förkrossad och så arg. Hade full panik liksom. Problemet är ju att det inte bara är ett jobb, det är ju en identitet liksom. Så jag tappade verkligen identiteten. För det slog verkligen över liksom. Att visst hade jag nu ganska länge börjat känna mig lite utbränd på musik och det var inte lika roligt och så här, men min ambition och mina drömmar var ju på samma nivå. Det var ju bara min energi och min ork liksom som saktade in och tog stopp till slut. Men det var inte självvalt och det var det som var... Jag fick aldrig avsluta liksom, min resa. Utan den blev bara avbruten. Gör jag inte jobbet bra så åker man ut. Och jag åkte ut så jag bara sjöng om det. Det blev liksom bara tyst och jag lämnades bara med att försöka hantera det. Ensam. I min nya lägenhet utan pengar liksom. Det är så svårt att försöka beskriva den känslan alltså. För att det är svindel bara. Alltså jag typ bara låg på golvet och skrattade och grät. Om vartannat och typ slog i golvet och bara förstod typ inte. Alltså det svartnade för ögonen på mig liksom. Tappade förståndet.
Johan som lyckats klättra sig ända upp till toppen faller nu. När hans dröm rycks ifrån honom.
men det är bara början.
Ungefär en månad efter jag fick det här beskedet kring jobbet så fick jag veta att jag inte kommer kunna bo kvar i lägenheten. Så jag är tvungen att flytta. Och det är början på en riktig flyttkarusell uppe i Stockholm. Så att jag börjar leva i en ryggsäck helt enkelt.
Det enda han har kvar är musikstudion han fortfarande hyr. Eftersom han ser det som hans enda väg tillbaka till karriären. Men att göra musik är nu omöjligt.
Otroligt deprimerad. Sover 18 timmar om dygnet. Vaknar och äter 2 korv med bröd och går och lägger mig igen typ. Försöker liksom lösa något jobb. Men jag lever på mina royalties. Så var tredje månad så får jag pengar från Spotify och Apple Music och allt vad det nu är. Och jag bara gör mig av med alla de pengarna. På studiohyra. Försöka få tak över huvudet. För jag liksom greppar efter alla strån jag kan för att hålla mig kvar i Stockholm och ha kvar min studio. Men jag är otroligt dysfunktionell liksom. Jag är ju inte ens vaken på dagarna. Men jag märkte ju också att det blev kanske svårt att vidhålla vissa vänskaper och sådär. Alltså, inte för att jag blev av med statusen egentligen. Som musikproducent eller att sådär. Utan det var, jag måste ta ansvar för det. Jag var inte en rolig, trevlig person att vara runt liksom. Men då gick jag i alla fall till studion den där dagen. Och han som äger lokalen där. Han kom in i mitt studierum och sa det att Johan, din sorg sprider sig i huset. Och vi kan inte ha kvar dig liksom. Och då slocknade, det var sista ljuset liksom. Det var verkligen som att bara blåsa ut sista ljuset.
På kort tid har han gått från att befinna sig på toppen, leva rockstjärneliv som han drömt om hela sitt liv, till att nu ha förlorat allt.
Känslorna säger ju att jag har misslyckats i allas ögon. Jag var bland toppen i det där bolaget då. Och jag misslyckades att ens behålla jobbet liksom. Alltså det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
Vi ska höra mer av Johan alldeles strax. Sofia Viotti, psykolog, vad tänker du när du hör Johan? Han är ganska hård mot sig själv här.
Ja, men jag tänker så här när jag lyssnar på det här att det är ju utmanande för oss människor att möta motgångar, men det är också utmanande att möta framgång. Och vi behöver ju psykologiska förmågor för att kunna göra det, för att även när man liksom det går bra, det går framåt, han säger så här, han får erbjudanden och tackar ja, att även där kunna så här, vara kvar i sig själv, kunna gränssätta, känna in. Mycket sånt behöver vi för att vi inte bara ska hamna typ i stress eller utmattning eller liknande.
Mm. Så, vad är det för förmågor vi behöver då? Förmåga att sätta gränser?
En grundläggande förmåga att kunna vara närvarande i våra känslor, i det som händer, att kunna lyssna in kroppsliga signaler, att förstå att okej, nu händer det här, det är en dopaminkick, det är något som drar iväg i mig, men följer jag det här så kommer det nog inte bli så bra, för jag kommer inte få tillräckligt med återhämtning eller liknande. Alltså så här, väldigt mycket koll på sig själv och hur man fungerar känslomässigt.
Men det är ju, när man hör Johan så tänker man att det är otroligt svårt att göra när man är ung. Man har en dröm och man kastas in i en tillvaro med arbetsvillkor och en situation som man, det går inte att föreställa sig. Och man vet också att om jag inte tar chansen nu så kanske inte, jag kan inte komma tillbaka nästa år och säga nu har jag vilat så nu kan jag ta det här.
Nej, alltså dels så tänker jag att människor har väldigt olika förutsättningar beroende på mycket vad man har fått med sig från sina föräldrar, hur man har lärt sig att vara med känslor, med motgångar och liknande. Men också att vi ofta behöver vara med om situationer i livet där vi, det verkligen inte blir som vi har tänkt och vi lite, ja, men som i hans situation, kraschar. Sen kan man ju önska för de flesta att de här krascherna kanske kan få bli lite mer, ja, men inte så stora, utan att vi kanske möts redan när vi är 14 av en stor besvikelse och får hjälp att hantera det. Så att det kan gå lite gradvis. Men det är ju precis det, är ju det som händer. Ofta så möter vi en stor motgång utan att det egentligen är ett misslyckande. Och sen kan vi hantera det förhoppningsvis på ett hjälpsamt sätt och lära oss mer och mer.
Men varför gör det så fruktansvärt ont?
För att det såklart gör ont när vi har en önskan och någonting vi har drömt om. Det blir inte som vi vill, vi blir frustrerade, vi blir ledsna. Men faller vi in i ohjälpsamma strategier här, som att bli självkritisk, fastna i tankar om hopplöshet, oro, då går den här smärtan från att bara vara en smärta som går över till att istället kunna leda till liksom ångest, nedstämdhet, och att man då fastnar i de här nedåtgående spiralerna.
Mm. Han berättar ju att han säger att det är svårt att se det här som någonting annat än ett stort misslyckande. Mm. Går det att se det på något annat sätt? Hur skulle det vara i sådana fall?
Jag tänker att misslyckande är ett väldigt, det är ett dömande ord, det är en värdering. När jag lyssnar på hans historia så ser jag snarare att så här, ja, men det handlar om att kanske inte ha förmågorna i stunden att, ja, men som jag sa, både kunna hantera de här förväntningarna, framgången, och sen kunna hantera när det börjar gå emot. Att det handlar om så här, okej, jag hade inte de här förmågorna den här tiden i livet. Det är någonting jag behöver jobba med mig själv. Mm. Det är ju liksom verkligheten.
Jag tänker ganska mycket på sport också i det här. Det är lite också samma, för man får inte själv bestämma när det är dags att kliva av, utan man får bara ett besked. Du är ute, du får inte komma med i laget, eller du får inte hänga med i den här låtskrivargruppen. Och att det också handlar väldigt mycket om en identitet, eftersom man har lagt alla ägg i samma korg.
Precis. Och det är väl lite, om vad ska vi säga, så här, faran med den typen av liksom elitsatsningar. Och att man ofta också har en bild av att så här, det är det här som kommer göra mig så lycklig. Då kommer jag må superbra. Men det kanske inte egentligen är det.
Nej. Vi kommer till det lite senare. Hur kan man då förklara varför vi människor misslyckas med saker i livet som vi väldigt gärna vill klara av? Den frågan skickade jag vidare till Magnus Lindvall, som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har tittat närmare på vad den psykologiska forskningen ser för förklaringar till varför saker och ting inte blir som planerat och varför vi inte gör det som vi har tänkt.
Ja, vi har ju försökt titta på brett. Sådär. Hur kan vi förklara att vi inte gör som vi har sagt? Då finns det några intressanta huvudförklaringar, kan man väl säga. Och det ena handlar ju om att vi på något sätt kanske inte riktigt förstår det vi ska göra. Vi tror vi har en klar bild av det vi ska göra, eller om vi har kommit överens med någon annan att vi ska göra någonting. Men den bilden skiljer sig åt på grund av hur våra hjärnor fungerar. Så det första handlar om att vi kanske inte förstår det vi ska göra på samma sätt som andra, eller på ett korrekt sätt. Och en del kan ju handla om att vi kanske inte kan göra det. Vi tror vi har kompetens och färdighet och kunskap, men det har vi inte. Vi har inte en korrekt bild av det vi ska göra är mycket svårare än vad vi tror. Vi underskattar, det är svårt att överskatta vår egen förmåga. Och sen kan det handla om motivation och drivkraft, att vi kanske inte riktigt vill. Vi tror vi vill det här, vi vill det kortsiktigt, men mycket av det vi vill göra är ju långsiktighet, det är liksom ett maraton det handlar om. Och då har vi kanske inte de hållbara drivkrafterna som krävs. Vi kanske gör det för någon annans skull och kanske inte riktigt bottnar i det själva. Och sen den sista delen, stora delen kan man väl säga, förklaringen är väl att vi inte hanterar till exempel vardagen, miljön runt omkring oss, de signalerna, eller på något sätt våra egna negativa automatiska tankar. Vi liksom kan inte riktigt, det finns så andra starka krafter som puttar oss över tid åt ett annat håll mot dit vi vill. Och det gör slutändan att vi inte orkar hålla emot. Så att här har du liksom, kan man säga, från forskningen, i alla fall psykologisk forskning, fyra typer av förklaringar till varför vi inte gör som sagt, som är ganska intressanta.
Men när vi har misslyckats så händer det ibland att vi gör om samma misstag.
Ja.
Hur kommer det sig då?
Ja, det är ju tyvärr rätt mänskligt. Och det har väl också att göra med att vi är dåliga på att förstå varför det gick som det gick och varför vi inte gjorde som vi har sagt. Vi har svårt att göra den analysen korrekt i alla fall. Och det har ju att göra med att anledningen till att det blev som det blev, att vi inte gjorde som vi har sagt, är oftast ganska komplex, och det är många saker som påverkar. Så det tror jag är en anledning till att vi, vad är det, en guldfisk som man säger, som kör in huvudet i väggen hela tiden, eller i vad man nu kör in huvudet i, det är för att man inte förstår vad man gör. Vi är rätt mycket guldfiskar, många av oss, så att vi har liksom inte riktigt koll på varför vi gjorde som vi sagt, och då gör vi samma misstag om och om igen. Så jag tror det är en brist i en korrekt analys och att förstå varför misslyckas vi helt enkelt, som ställer till det för oss. Och det är tyvärr väldigt mänskligt.
Mm. Jobbigt var att vi är så mänskliga.
Ja, det är stökigt och bökigt att leva, som Brad Pitt sa en gång.
Ja, men du, finns det ett sätt att överlista det här?
Ja, men det gör du. För det första är väl den första saken är väl insatt. Det är svårt. Det är mycket svårare än vad man tror, för allt långsiktigt, och liksom hålla sig till det man har sagt och göra. Och det andra är väl på något sätt att, ja, men ha en ödmjukhet inför det och faktiskt liksom, ja, men ha koll på lite grann de här breda sakerna som vi ändå kan ta med oss från forskningen. Och är man medveten om det, så kan man ju också planera för det på ett helt annat sätt. Planera för misslyckande. Vad händer om det här skulle hända? Och de här sakerna som brukar ställa till det för många människor, om det händer mig, vad gör jag då? Vad är plan B? Vad är plan C? Då är man ju mycket mer förberedd och kan göra mycket bättre analys när det verkligen är skiten träffar fläkten, ursäkta, när det verkligen går dåligt.
Mm. Så långt den psykologiska forskningen vi hörde Magnus Lindvall. Vi ska tillbaka till Johan nu, som alltså blivit av med sitt jobb och sin dröm om ett liv som musikproducent i storstan.
Jag bara gav upp typ. Så jag bara, ja, nu blir det gatan då liksom.
Johan Lind har på några månader gått från att leva sin dröm som framgångsrik musikproducent till att nu ha förlorat allt. Jobbet, förhållandet, boendet och statusen är borta. Och han sover på olika vänners soffor. Men till slut beslutar han sig för att lämna Stockholm.
Jag lämnade precis allting i princip. Så jag flyttade liksom inte studion eller någonting. Utan jag hade kvar studion. Jag fortsatte betala för den. Och stack ner till Uddevalla och bodde i min mormors gamla lägenhet. Och undrade hur fan jag hade hamnat där liksom. Så då spenderade jag väl 4 månader på att stirra upp i taket i den där jävla lägenheten och försöka förstå vad som hade hänt de här senaste tiden liksom, eller det där året. Och vad fan tar jag vägen nu, och liksom från toppen till botten verkligen.
Tillbaka i Uddevalla försöker han hämta kraft att jobba sig tillbaka, och vid några tillfällen den kommande tiden ser saker ut att vända. Som när han får en ny flickvän och en provanställning i Stockholm som han börjar pendla till. Kanske kan han ta sig tillbaka ändå.
Men så dimper det ner ett brev i min kivra från kronofogden. Och jag blir helt iskall och funderar på, vad fan är det här? Du måste betala 70 000 spänn om en vecka. Sen kom det ett brev till. Från kronofogden. Då var det 99 000 som skulle in. Så då satt jag där helt plötsligt och hade 170 000 i skuld. Så kom det ett till brev. Och ett till och sen inkasso. Och jag bara, vad fan händer? Och vid det här laget, full panik. De här skulderna hos kronofogden, det var corona-anstånd. Som företagare kunde söka om när pandemin slog till för att skjuta på skatteinbetalningar. Och jag ansökte om det, blev beviljad och insåg inte, eller glömde kanske bort helt enkelt, att de där pengarna skulle tillbaks. Men det tappade jag kollen på, och när de skulle tillbaks så kunde jag inte. Så då blir det kronofogden, därav att jag hade de där skulderna då.
Provanställningen tar slut och leder inte till något jobb. Och i samma vecka får han också reda på att han inte kommer kunna bo kvar där han bor. Återigen igen utan bostad och jobb.
Men den här gången har jag också betalningsanmärkningar från kronofogden.
Tankarna på det han haft och det han varit gör ont. Känslan av att han misslyckats gör sig ofta påmind.
Tyvärr ofta genom att jag hör mina vänners musik spelas. Och det är någonting som jag verkligen kämpar med, för jag är jätteglad för mina vänner. Jag är så otroligt stolt över så många av mina vänner som fortfarande jobbar med musik och är drivna och lyckas hålla kvar i det. Men går jag in på en 7-Eleven någonstans så kommer jag garanterat höra mina vänners musik. Och det är bara alltid en konstant påminnelse om att jag blev av med någonting som var mitt liv liksom. Och då är det svårt att inte känna sig misslyckad.
Nu har tid passerat och rockstjärnelivet i Stockholm har börjat kännas allt mer avlägset.
Jag förstår inte att jag har haft det livet. Det är liksom, det är ogreppbart för mig.
Men saker och ting har på senare tid ändå börjat gå i rätt riktning. Tack vare flickvän, släkt och vänner så är mörkret inte kompakt längre. Skulderna är nu avbetalda och nu har han och hans flickvän fått ett hem. Johan har också precis fått ett jobb på järnaffären han arbetade på innan musikkarriären tog fart. Drömmen om musikkarriären blev inte som han hade tänkt sig. Men nyligen har han börjat ifrågasätta sin känsla av att det skulle vara ett misslyckande.
Jag är ju på andra sidan av det nu liksom. Även om det fortfarande är en sorg. Men jag har ju ändå liksom, jag kan ju ändå titta på det nyktert så att säga. Och även om känslan är att ja, det var ett misslyckande, så rent rationellt och liksom intellektuellt så vet jag ju att det var inte ett misslyckande. Jag blev ju jag hamnade i omständigheter som gjorde det helt omöjligt för mig att hantera det på ett bra sätt liksom. Jag gjorde det bästa jag kunde utifrån min förmåga i stunden liksom. Idag hade jag gjort helt annorlunda, men det är lätt att säga liksom, när man har fått vila på det i några år. Och jag tror att misslyckas hade varit om jag aldrig ens försökte. Då hade jag misslyckats. Om jag hade tryckt ner mina drömmar istället för att försöka jobba mot att komma dit liksom, då hade jag misslyckats. Om jag hade kvävt mig själv, då hade jag misslyckats. Men det gjorde jag inte liksom.
Sofia Viotti, psykolog. Det är ju väldigt många riktigt svåra känslor som kommer upp här hos Johan, med skuld och avund och påminnelse hela tiden om det man blev av med.
Mm.
Hur ska man hantera de här känslorna?
Nej, men att känna dem, verkligen. Att många människor hamnar istället i att så här, oh, nej, men så här, då går jag inte in i den där 7-Eleven-affären för att då kommer jag bli höra den där låten, att man trycker undan det. Eller att man liksom fastnar istället upp i huvudet och ältar, ah, nej, nu är det där, och varför gjorde jag inte annorlunda eller så. Men att våga mer så här, stanna i, oh, nu känner jag avundsjuka, oh, nu känns det sorgligt. Kroppen har en fantastisk förmåga när vi liksom är närvarande i känslor och låter dem kännas, att bearbeta situationer, vad kan vi kalla då, lite så här automatiskt.
Mm. För det är väl det som Johan på ett vis gjorde, att han gick ju in i sig själv och låg hemma i sitt rum och stirrade upp i taket och kände alla de här jobbiga känslorna.
Ja, eller jag skulle snarare säga att kanske mer fastnade i liksom det här med ältande, självkritik, som på ett sätt man kan tänka att man är i känslorna, men egentligen är man uppe i huvudet, och då är du inte nere i dina grundkänslor. Mm. Utan
hur
istället
plockar man ner det till grundkänslorna då?
Det är ju en komplicerad process som man ofta behöver hjälp att lära sig, men det handlar mycket om att kunna vara närvarande i kroppen, i den känslomässiga reaktionen, och att under tiden på något sätt så här guida sig på ett tryggt, hjälpsamt sätt. Typ som en förälder gör med ett barn. Okej, nu är jag arg, nu känner jag mig ledsen. För när du fastnar i det här tugget i huvudet, det är då det leder till ångest, nedstämdhet. Och då man hamnar liksom på soffan och bara ligger och grubblar och mår dåligt.
Så på något vis så är det bättre att försöka stanna kvar i själva känslan,
ja,
i sånt här läge.
Men för många är då grundkänslorna blockerade, så att man kan behöva hjälp med att verkligen komma åt dem i kroppen av en terapeut, psykolog eller liknande.
Mm. Det finns ju du nämnde det också, det finns ju en ganska stark liksom bild av att man ska snabbt upp på hästen igen, man ska vända blad, man ska spotta i nävarna, det är ingen idé att ligga och sörja det som inte blev. Vad tänker du om det?
Det är faktiskt också en ohjälpsam strategi, det här att så här direkt tänka positivt, att här kan jag lära mig någonting av, nu går vi vidare, det är ingen idé att deppa över det här, för att där trycker du faktiskt också undan känslorna. Så att ofta hamnar människor då i att man kanske så här krampaktigt försöker hålla ihop och ta sig framåt. Men sen kommer ändå den där ångesten och de här tankarna som säger att men det här blev inte bra, det känns inte bra. Jo, men nu ska vi framåt. Så att inte där heller bearbetar man det, och det sätter sig ofta som ångest och stress i kroppen.
Han berättade här att hans han förlorade lite kompisar för att han inte riktigt orkade. Och det var antagligen, kan man tänka sig också, att kompisarna blev ganska trötta på att höra om det här. Det här är ju också ett problem. Man orkar ju bara med en viss mängd av problem från vänner och bekanta.
Ja, och det är ju där det, när vi fastnar mycket i de här ju ohjälpsamma strategierna med ältande självkritik, vi drar oss undan, så kan det ju börja gå ganska snabbt med den här nedåtgående spiralen. Vi tappar kontakt med vänner, med familj, vi orkar inte, och det är så viktigt att i de stunderna så här förstå det, eller att någon anhörig eller någon vän påpekar det, så att man faktiskt kan få hjälp. För att vi kan ju lära oss att hantera motgångar på hjälpsamma sätt, men när vi väl hamnar i en situation då liksom allt kraschar och man blir nedstämd, jätteångestfylld, då behöver man ju hjälp från vården.
När Johan tittar tillbaka på det som händer i backspegeln, så ser han det ju ändå inte som en erfarenhet han skulle vilja vara utan att han gjorde sitt bästa. Jag såg att du nickade när han sa det här. Kan du berätta vad du tänkte?
Ja, men det kändes som att han då efter en tid, att där hade det mer börjat läka, och han hade ju ett väldigt så här fint självmedkännande förhållningssätt. Att han såg att så här, jag inser att omständigheterna var så här och att jag inte då hade förmågor att kunna hantera den här situationen. Och där tittar han ju verkligen på verkligheten som den ser ut och gör honom ju väldigt mycket mer rustad inför framtida situationer, att kunna mer så här, lyssna in, förstå, vad har jag för förmågor nu, vad skulle jag behöva mer av och liknande.
För han är ju också noga med att säga att det största misslyckandet hade ju varit att aldrig ens försöka.
Ja, och samtidigt, så här, det är klart, får man ett erbjudande så hoppar väl de flesta på det. Men många människor är ju också kanske, jag säger inte att det är så i den här situationen, men att man också hoppar lite för snabbt på utmaningar. För att vi har ett samhälle som säger mycket så här, det är klart, man ska inte styras av sina rädslor, man ska hoppa på utmaningar, gör det bara. Och ibland så kanske det bästa är att mer kunna få ta lite så här små steg och lära sig längs vägen.
Men det här är väl att hålla på med musik, tror jag, en dröm som väldigt många har när man är ung i alla fall.
Ja.
Så att man kanske kan gräma sig å andra sidan resten av livet om man inte hoppar på en sån här chans.
Ja, ja. Och han kanske kommer göra det i framtiden, fortsätta med musiken, vem vet.
En sak som alltså kan vara stärkande är att våga se det som har hänt då med lite realistiska och kanske lite mjuka ögon. Man gjorde det man kunde i stunden och förhoppningsvis då lära sig någonting för framtiden. Men vi hör ju inte de här historierna berättas så ofta om saker som har gått åt skogen. För de flesta håller undan sina misslyckanden. Det gäller dock inte dig, Fredrik Järlöv. Entreprenör, bakgrund inom bland annat PR. Just nu aktuell med boken Mina bästa misstag. Varför vill du berätta om alla dina misstag?
Ja, hej.
Hej.
Det är för att tiden är mogen och jag känner att jag har mycket att dela med mig av.
Tiden är mogen i ditt liv? Att du...
I mitt liv, ja. Eller, man måste ha varit med en stund, tror jag, för att kunna titta bakåt och ha någonting att berätta.
Vad tänker du när du har lyssnat på Johans berättelse här?
Man känner att man tycker synd om Johan, förstås. Och sen står jag här och tänker att Sofia plockar den psykologiska spelet här väldigt bra. Har jag inte så mycket att tillföra. Jag står med och lyssnar som entreprenör och tänker på Johan. Och det var synd att man inte fick vara med och ge honom lite råd så här tidigt på hans resa.
Och vad hade du gett han för råd?
Ja, först och främst så säger han själv rörande sin självdisciplin. Det är ju en insikt att den inte var så bra. Hade han haft någon form av mentor som hade suttit och så, där, så hade han nog sagt att självdisciplin är det första och det viktigaste som entreprenör. Ja, som människa kanske överhuvudtaget. Men lite grann är det jag saknar i hans berättelse. Alltså med planering och lite bättre kontroll så hade kanske inte det behövt hända som faktiskt hände här.
Han berättar ju väldigt, som jag skulle säga, väldigt modigt och ärligt om det han har varit med om. Hur vanligt är det, skulle du säga?
Ja, det är ovanligt. Och han har min stora respekt för det. Men det är just det som är så intressant i det här vi står och pratar om nu, att människor har oerhört svårt för att plocka ner garden och visa sig mänskliga då, om vi säger så. Det är väldigt intressant.
Är det särskilt svårt att misslyckas inom kreativa yrken? Att det blir mer personligt på något sätt?
Ja, man lägger ju alltid sitt hjärteblod på bordet när man jobbar med, som jag också har gjort, med idéer och kreativitet och så här. Och det är klart att någon form av personlig insats är det alltid. Och jag kan tro det, att det svider lite mer.
För i din bok har du samlat en massa misstag. Det är ganska brett spektra, kan man säga. Det är både kreativa misstag, det är också personliga misstag och det är rent strategiska och sådär. Varför vill du just lyfta de här misstagen som du har valt ut?
Ja, det är många misstag, men det är en lång resa. Det är en tabbe om året egentligen som jag skriver om så här. Men ytterst så är ju mitt syfte att få människor att känna att man måste inte vara så perfekt hela tiden. Vi lever i en värld nu, som Sofia, som alla pratar om här, att där ytan är på något sätt definierar oss som människor. Och så vet vi allihopa att det där är ju inte sant egentligen. Var och en av oss går runt med mer eller mindre bristande självkänsla väldigt ofta. Och det tynger oss. Och jag vill hjälpa till och få människor att känna att jag är trots allt bara en människa. Jag gör också fel ibland. Mm. Och jag upplever att det kan vara väldigt befriande att komma till den insikten.
För du pratar mycket och ofta om dina misstag nu. För att, varför vill så många höra om det då? För det gör de ju.
Kanske ligger det i tiden. Jag har ju pratat om uppriktighet och ärlighet och så i mitt dagliga arbete som med kommunikation under ganska lång tid. Men jag tror ju att det kan vara så att vi börjar bli mätta på den här fasadkänslan. Vi orkar inte riktigt leva upp till den här bilden av perfektion längre. Det tynger oss, vi ser ju psykisk ohälsa och mycket annat blir bara värre och värre och värre. Och då är det ju rätt gott om man faktiskt får lov att vara människa med fel och brister ibland också.
Men i den här PR-branschen till exempel så handlar det mycket, som du också skriver om, att utstråla trygghet och förtroende. Att vi har koll på det här, vi vet precis vad man ska göra och du kan lita på oss. Mm. Menar du att man skulle lita mer på någon som vågar erkänna sina misstag?
Jag tror ju att det är så. Jag tror verkligen att det är så. Det finns mycket då evidens i min värld. Jag jobbar med reklam och marknadsföring där ärlighet har varit ett otroligt starkt kort att spela. Men i förhållande när man möter en marknadschef eller ett företag och så, ska få med dem på den resan. Jag har tillbringat många år med det, och det är en utmaning, för att man uppfattar det som en risk. Att visa på svagheter är ett problem, och man vill mycket, mycket hellre ta då den, om man upplever den enkla vägen, och berätta hur bra man tycker att man är, som ingen tror på.
När man läser den här boken så verkar det som att du har haft en fot med i det mesta som har hänt i Göteborgsområdet under de senaste årtiondena. Men du beskriver då de här misstagen, och vissa av de här misstagen upprepar du.
Verkligen.
Flera gånger. Varför är det så enkelt, eller varför det är så lätt att man upprepar sina misstag när man ändå insåg att det var en dålig grej?
Ja, vi var inne på det alldeles nyss här. Det är svårt, det här till exempel vikten av att förankra sig på rätt ställe med rätt människor. Att misslyckas med det har jag gjort många gånger, och det är ju för att jag har trott att nu är det klart, och så har jag inte sett att det fanns ett hörne till där bakom. En gubbe till, en styrelse till, en ägare till, någon annan. Som när det verkligen blir brännande eller lite kontroversiellt, så borde jag ha pratat med dem också.
Mm. Mm.
Det är svårt att se.
Vilket är det tyngsta misstag du har gjort?
Ja, jag får den frågan. Det är faktiskt intressant därför att vad är ett misstag då? För varje händelse leder till någonting annat. Jag resonerar i min bok om att jag kanske kunde flyttat från Göteborg när jag var ung och fortfarande inte hade då slått ner bopålarna ordentligt. Då kanske min resa hade slutat i New York. Men då hade jag kanske inte haft mina barn och min fru. Mm. Eller, det vet vi inte riktigt. Va? Och vi vet ju inte hur det går för Johan heller. Han kanske blir, får en revival här så småningom. Så att det är ett steg i taget. Men jag kommer tillbaka till det. Att man måste leva i nuet. Titta bakåt, lära sig av det som har varit. Men inte älta så mycket då, som Sofia också säger.
Och för att ett misstag då ska kvalificeras som ett misslyckande så krävs det ju kanske då ändå att ganska mycket står på spel. Det behöver ju inte handla om framgång eller pengar, det kan också handla om drömmar om ett annat liv och ett annat jag. Drömmen om ett hus på landet har alltid varit en stor del av Mira Tegmans liv och en dag slår den drömmen in. Men inget blir som hon tänkt sig, det berättar hon för sin vän, Kropp och Själs reporter Olivia Sandell.
Ja, ni har slängt ut julgranen nu, eller?
Ja, jag gjorde det igår.
Ja.
Nu för det kan det bli lite vår.
Jag sitter i soffan hemma hos min vän, Mira Tegman. Hennes soffa är nog den jag, förutom min egen, suttit i flest gånger. För sen mellanstadiet har vi hängt ihop. Även om våra olikheter var tydliga från början. Som i tonåren, då jag drömde om liv och rörelse i större städer. Och hon alltid längtade ut till landet.
Ja, verkligen. Det var ju så. Vi umgicks jämt, men vi var väldigt olika på det sättet. Jag skulle alltid åka till landet och sitta ute i min mammas hus i Roslagen. Och liksom, jag tyckte det var det bästa som fanns.
Tänkte du då att du så här, när jag blir vuxen, då ska jag bo så här?
Ja, jag har alltid tänkt det.
Men trots det så hamnar vi båda i varsin lägenhet, några gator ifrån varandra, i samma Stockholmsförort. Vi blir vuxna och får familjer, men Miras dröm om huset på landet finns kvar.
Jag vill ju jättegärna ha en trädgård och jag har ju omutbildat mig till trädgårdsmästare i vuxen ålder. Och liksom, så den drömmen har ju bara blivit starkare. Och jag kände alltid som frustration i lägenhet att... Så här, jag kan inte göra det som jag längtar efter. Och då kändes det så att jag måste få ge mig själv den chansen. Liksom.
De andra i Miras familj är också på idén att flytta ut på landet. Och plötsligt dyker annonsen upp.
Trädgård på 6000 kvadratmeter. Det var en äppellund. Massa ytor. Och så ett jättestort hus som var väldigt välbevarat. Så det var sånt där hus som man bara kom dit och blev kär i. Så det blev vårt hus som jag hade längtat efter så länge. Världens finaste hus.
Flyttlasset går. Och nu tar ett nytt liv vid för Mira och hennes familj. En vardag långt ifrån Stockholms stress och trängsel.
Det är ju en vanlig dröm, tror jag, som folk i stan har. Att det blir enklare... Kanske billigare. Det tror jag att jag också trodde. Och ett liv närmare naturen med mindre intryck. Det är många som går med de tankarna, tror jag.
Och hur blev det då? Blev det inte så då?
Och det här är så himla... Liksom. För jo, det var ju så också. Allt det där bra fanns ju verkligen där. Och liksom, jag gick runt där och bara, gud, det här är liksom min mark. Jag är här med barnen och vi odlar som jag har drömt om tillsammans. Och jag älskar att plocka blommor och jag liksom odlade mina blommor. Det fanns rosenbuskar och det var alltså pioner hur mycket som helst. Det var liksom drömmen och ändå så var jag inte... glad. Jag kände inte de där känslorna som jag hade väntat på, som jag trodde skulle infinna sig när jag hade flyttat till mitt hus. Jag hade det, men jag var också, jag saknade allt som jag hade i stan. Jag saknade att kunna gå överallt och liksom inte ta bilen överallt. Jag saknade barnens skola och förskola. Alltså vår dröm var, det var verkligen så här som ett litet slag i huvudet faktiskt. För man hade målat upp en så rosenskimrande dröm. Men det var en annan verklighet, tror jag, som mötte oss. Och för mig som också hade satt så mycket förhoppningar till det, och jag kände bara, det här var... Det blev liksom inte så. Jag har ju kvar alla de här känslorna, fast jag har det här. För mig var det liksom ett ganska hårt uppvaknande att... det kanske är andra saker som jag behöver ta tag i. Det kanske, mitt liv kanske inte blir perfekt för att jag köper ett perfekt hus. Så det var alltså verkligen en sån polett som trillade ner. Och det var skittungt. Och det är då det börjar sjunka in. Och det är det som har varit så intressant också med allt det här. Att det börjar sjunka in, att så här, vad är det man längtar efter? Vad är det man... Man kan projicera väldigt mycket på en dröm. Och då måste ju den drömmen ha väldigt mycket att leva upp till då, när man väl genomför det. Men så står man där och man är fortfarande sig själv och har alla sina liksom, issues. Och ja, man är bara människa liksom. Alltså det låter så himla naivt när man pratar om det så här. Och det är så, men när man, jag ser ju att jag var väldigt naiv. Att jag trodde att allt skulle bli bra för att jag köpte ett hus. I början, det första året eller så, så höll jag nog ändå fast vid hoppet att säga, men det här är liksom en första, det är inte konstigt att man mår lite svajigt i början, så det är en stor omställning. Men så gick tiden och vi märkte både jag och min man att liksom, vi försökte komma in i samhället och göra allt det, liksom, i trädgården och hålla på med huset, allt som man har drömt om mycket. Men liksom magkänslan kom aldrig. Till slut kände vi att vi måste ta ett beslut. Och då sålde vi huset. Och flyttade tillbaka till samma ställe som vi bodde på innan.
Flyttlasset går igen. Men nu tillbaka till Stockholmsförorten och in i en lägenhet.
Det har ju varit jättemysigt. Vi har kom in i det jättesnabbt och vardagen flyter på mycket enklare än jag gjorde när vi hade vårt fina hus. Jag känner mig mycket lättare och gladare sen jag kom tillbaka.
Förvånade grannar välkomnar familjen tillbaka och många är nyfikna på vad som hände.
Det är ju aldrig den historien man hör om. Man hör ju bara om de här lyckliga historierna, och det är ju de som jag fortfarande kan tycka är jobbigt att ta del av. Folk som har flyttat från stan och har liksom lyckats med sin flytt och har ett jättebra liv dit de har flyttat. När jag hör om det, det hugger ju verkligen till. Då börjar man med självanklagelser liksom. Vad gjorde vi för fel? Liksom det, ja.
Men Mira ser nu också den andra sidan av de vackra lantlivsbilderna. Och även om drömmen inte blev som hon trott, så fick hon med sig något annat.
Insikt i vad som är viktigt på riktigt. Och det är jag evigt tacksam för. När vi flyttade och i och med att jag fick de här insikterna, då tog jag ju tag i allt det som jag inte har tagit tag i. Så det kommer jag alltid tacka vårt hus för. Jag fick ändå kraft ur det.
Sofia Viotti, psykolog, Fredrik Järlov, entreprenör och reklamman som skrivit boken Mina bästa misstag finns i studion. I det här fallet skulle man kunna säga att en misslyckad flytt och en krossad dröm ändå ledde till något bra, eller? Hur tolkar du det, Sofia?
Ja, men verkligen. Det är lite som det Fredrik var inne på, att så här, vi vet ju inte. Alltså, det är bara någonting hon gjorde och det blev inte som hon hade tänkt. Men sen åkte de hem och hon upplevde då att hon fick insikter och hon började uppskatta verkligen livet i Stockholm. Så egentligen var det här i slutändan fantastiskt, det bästa. Så det blir det som blir så intressant, att tänka på enskilda saker som så här, det var ett misslyckande. Nej, det var en händelse i hennes liv.
Mm. Men efterhand så tycker hon att det känns lite naivt att ha målat upp det här härliga drömlivet på landet utan att kanske tänka på en massa saker. Men det är ju den dröm som hela vårt samhälle sätter upp.
Precis, och jag tänker så här, det är intressant när man tänker på sig själv som naiv. Det är också ett väldigt så här hårt ord. Och jag tror att vi så här, intellektuellt sett någonstans så kan vi förstå att så här, den här drömmen, hela mitt liv kanske inte kommer lösa sig. Men känslomässigt så känns det ändå någonstans som att så här, men bara jag får det där huset eller bara jag får det där jobbet eller de där barnen, då kommer allt kännas bra. Jag menar, där kan jag falla in i även så här, som psykolog och allt jag kan, att jag kan veta att så här, nej, men det kommer inte bli totalt förändrat om det där händer. Fast någon del av mig tror det ändå. För att vi är väldigt känslostyrda. Så. Vi är inte de här logiska varelserna.
Men det är ju någonting i hela vårt samhälle och system som liksom går ut på att man ska sätta upp en dröm och så ska man nå detta. Och så tänker man, det här är ju även folk som till exempel ska sporta eller gå ner i vikt. Ja. Eller skaffa en partner eller ja. Få barn. Eller vad det är. Att man tänker att man går mot det här målet och då... blir allt bra.
Ja, och det är ju en vanlig, precis som hon beskriver också, så här, undvikande strategi. Att istället för att fokusera inåt och se, ja, men är det någonting i mitt liv som skaver, är det någonting här som jag behöver ta tag i, så börjar man inbilla sig att bara jag gör den här yttre förändringen, då kommer allt kännas så bra och då slipper jag gå in och titta på den där ångesten eller oron och liknande.
Mm. Fredrik, vad skulle du säga, vad skiljer en plan eller ett projekt som inte flög och ett misslyckande?
Ja, det är ju en bra fråga.
Jag, är det hur man tar det, eller hur?
Ja, nej, men jag tänker på Mira lite grann här. Man brukar säga att man ska, när det gäller tjänster, man ska försöka gå till något och inte från något. För vad det än är så hänger det med även till det nya huset. Eller utomlands eller vad det nu är. Jag kan tycka att, precis som Sofie säger här, att det här är ju en erfarenhet som hon har skaffat sig. Det är ju skitbra. Så jag tror att hon kan vara rätt glad att hon gjorde det här. Nu har hon lärt sig någonting om sig själv och kan gå vidare i livet. Och det uppfattar jag huvudsakligen som positivt.
Mm.
Sen att hon känner själv att hon är naiv, nej. Jag tycker att det är en rätt god känsla. Det är många som har den. Testar man det så vet man, stämde det inte.
Mm. Det är ändå bättre att spänna bågen.
Ja, Werner von Heidestam hade helt rätt.
Du på den sidan.
Tycker jag, ja verkligen.
Ja. Sofia, kan man på något vis förbereda sig då? För att man känner ju det här. Jag tror att väldigt många känner igen sig i. Särskilt om man har haft en dröm och någonting som har med ens identitet att göra. Som inte blir som man har tänkt sig. Kan man förbereda sig på det här lite grann innan man kastar sig ut i nya projekt?
Ja, men då återgår jag till det här, så här hur viktigt det är för oss människor att ha koll på oss själva. Att liksom lära oss om våra känslor, om hur hjärnan, kroppen fungerar. Att börja liksom landa ner i verkligheten också, att så här, ja, men läsa böcker, ta in historier, prata med äldre människor, att så här, förstå att så här ser livet ut och inte bara så här fastna i de här drömbilderna eller förneka vissa delar och så. Så ju mer vi har koll på oss själva och också i vardagen övar på att lyssna in, hur känner jag när det här händer? Hur hanterar jag stress? Hur kan jag öva mer på det? Då blir vi ju bättre rustade när saker händer.
Men det är inte så lätt, tycker inte jag personligen, att man går när tankarna snurrar väldigt mycket. Det är inte så lätt att stänga av dem och på något sätt komma ner i någon slags kroppslig känsla.
Nej, och det här är ju en förmåga som vi övar på samma sätt som vi blir liksom starka på ett gym. Någonstans så är det ju ett så här missförstånd att när det handlar om det psykologiska, då tänker folk att så här, ah, men det är lätt svårt, och så tänker man att man bara ska kunna göra det. Istället för så här, gå en kurs, gå i terapi, lär dig om dig själv, öva på det, så blir du bättre på det. Mm.
Fredrik, du försöker dra lite slutsatser av dina misstag. Är det någon slutsats som...
Ja, men slutsatserna blir, det låter som klyschor, kände jag när jag höll föredrag här nu för några dagar sedan. Mm. Klyschor är ju intressanta för att det ligger ofta någonting i dem. Va? Sådana här citat som flyger omkring. Man kan tycka att de låter lite tomma, självklarheter, men klyschor blir klyschor för att det ligger någonting i dem.
Det sa Fredrik Järlov, PR-man och föreläsare som skrivit boken Mina bästa misstag. I studion också Sofia Viotti, psykolog inriktad på KBT. Dessutom medverkade Magnus Lindvall, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Johan Lind och Mira Tegman. Reporter, det var Olivia Sandell, och det här var en återutsändning från tidigare i år.
Nästa vecka kommer det första av tre sommarspecialavsnitt av Kropp och själ. Det handlar om destruktiva relationer och vad det gör med en person att hamna i en relation som gör en illa. Producent för det här avsnittet var Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.